Ordet själ idag skulle jag säga används mest som en typ av metafor för någonting. Det vill säga någonting är besjälat, eller det var mycket själ i den sången på Idolen, något sånt. Men där menas allt som oftast, tror jag, inte att personen som säger det, säger att det var mycket själ, det behövs mer själ i det där, faktiskt tror att det finns en själ där. Utan det är mer, som sagt, som en typ av metafor som vi förstår vad man menar, mer inlevelsekänsla åt det hållet. Och så ser det ut idag, skulle jag säga. Det är det likt nästan allting immateriellt, i princip definitionen av andlighet, så finns det inte. Själen finns inte. Är hur vi i samhället ser på det. Bakåt i tid, såklart, när vi var långt ingjutna i Sverige då, kristendomen, och i många andra länder. Man kan väl säga att i vissa religioner så finns inte begreppet själ heller riktigt likt hur det finns i den sekulariserade världen, och som jag menar med den moderna världen idag. Men om vi tar buddhismen exempelvis, så har de inte idén om en själ på samma sätt, så som jag förstår åtminstone. Däremot så har de ju idén om reinkarnation och karma och på så sätt är det inte helt olikt, får man väl ändå säga. Det finns uppenbara likheter, att det är någonting som går vidare, kan man säga. Det är någonting som inte dör när den fysiska kroppen dör, utan det är någonting som, som sagt, går vidare. I kristendomen kallat själ. I buddhismen är det mer någonting, de brukar prata om consciousness dream, att det är någonting som går vidare, som går över till nästa liv, eller som i vissa hinduiska och buddhistiska traditioner då menar att det också inte går vidare. Så själva idén eller poängen med uppvaknande är att inte gå vidare, inte reinkarnera, utan att hoppa av lidandets hjul och vakna upp till sanningen, och sen inte behöva återfödas in i lidande då. Det är en variant, framförallt om man tar buddhismen då och vissa hinduiska traditioner. Så i buddhismen är Theravada buddhism då, som har det målet, skulle man kunna säga. Medan Mahayana buddhismen, som kom senare, har det här bodhisattva-idealet, och då är det ju att vi ska återfödas. Vi ska också vakna upp. Så vi ska vakna upp och inse vår sanna natur och bli fria från lidandets hjul och lidande. Men sen, som bodhisattvan gör då, välja att reinkarnera. Så det blir ett aktivt val. Så det är inte att vi är fast bara i den här till synes ändlösa loopen, utan vi kan faktiskt välja vår återfödelse. Och det är det som exempelvis då Dalai Lama och andra lamor då, som är reinkarnationer. Han är ju uppe på 14:e varianten av Dalai Lama. Och i den traditionen så är det ju inte bara att de återföds, utan de väljer sin återfödelse. De skickar, kan skriva ner på en lapp, sägs det, innan de dör, eller kommunicerar via drömmar vart de ska återfödas. Sen går de till en person, de letar upp den här Dalai Laman då, som ofta när de är kring 4 år eller något sånt där, och så någon annan lama då har fått någon intuition eller vision om att här finns den nya Dalai Lama, och så går de dit och så har de olika prylar som de erbjuder eller visar upp för det här barnet då. Tre hattar, tre sjalar, tre någonting. Och så frågar man barnet, vilket är dina? Och då, om han som det oftast är då, väljer rätt, så är det ett typ av bevis på att det är den riktiga Dalai Lama. Och rätt är ju att välja, det är prylar som tillhört den föregående Dalai Lama. Så där finns det djupt rotat att vi återföds, och det är i någon mening samma någonting som återföds, annars skulle det inte heta samma sak. Men inte en själ då. De säger inte så i alla fall. Kristendomen har vi själen då, som om man har gjort tillräckligt gott för sig i det här livet, så finns det en himmel då att komma till i den traditionen. Jag har hört att det finns väl i princip allt, men att det finns vissa kristna teologer och någon mystiker här där som har pratat även om reinkarnation, att själen föds och återföds. Sen så finns det ju vad man ofta kallar för nyandlighet eller new age, som är ett typ av samlingsbegrepp för egentligen bara sånt som inte är religion men ändå andligt. Och i mångt och mycket skulle jag väl säga att det finns någon studie gjord i USA, tror jag, på hur människor ser sig själva. Är de religiösa eller är de något annat? Och vad de flesta kryssar i är spiritual but not religious, eller en stor andel i alla fall. Och det är ju så jag gissar att väldigt många i Sverige också beskriver sig själva, att de är på något sätt andliga men kanske inte tillhör någon religion eller tror inte på Gud eller kallas inte religiösa, utan bara andliga, har sin egen typ av andlighet, tro och upplevelser av immateriella saker. Och där finns också den här, i många sådana grupperingar, man ska kalla det, många individer som ser på det i termer av en själ som återföds eller som reinkarnerar. Så å ena sidan som kristendomen med själ, och å andra sidan som buddhismen då, som har reinkarnationen då, och hinduismen också. Det finns en del författare som jag har läst som pratar om det. Den kanske mest intressanta tycker jag är nog Michael Newton. För han kom till det. Det är alltid spännande med människor som kommer till den typen av insikter och förståelser. Inte för att de är troende eller för att de har ingen, vad ska man säga, eller väldigt lite åtminstone bias för det. Så Michael Newton var psykoterapeut eller liknande och gjorde regressioner med människor. Och gick bakåt i tid till när de var barn och sånt och jobbade med saker som hänt, trauman, jobbiga upplevelser och annat. Men vad som hände ibland var att människor gick så långt bak att de hamnade i ett tidigare liv. Och då tänkte han att det här var konstigt och tog väl tillbaka dem ofta. Men över tid, för det här hände om och om igen, så började han istället att utforska det. Han var då, som jag tror han nämnde, icke-troende och icke-religiöst och inte ens andlig, så vitt jag förstår. Inte då i alla fall. Men han märkte det här bara rent empiriskt. Det här var vad människor berättade. De sa det här och han började till slut att utforska det med deras goda minne, som man säger. Och vad han märkte var att människor mycket riktigt kunde uppge beskrivningar av tidigare liv. Och jag tror i vissa fall så försökte han kolla upp det också tillsammans med dem. Och hittade stöd för det ibland. Vad han också hittade var liv mellan liv. Och det blev till en bok som han skrev, Life Between Lives. Så det finns ju flera författare som skriver om tidigare liv. Eller att vi kommer att tänka på Buddha också själv inom buddhismen då. Det högsta hönset där säger att, eller ska ha sagt att han såg sina tidigare liv vid sitt uppvaknande. Och det också var en del andra nutida moderna andliga lärare, typ Adyashanti, också uppger att han vid, i alla fall vid något tillfälle, gick igenom en mängd tidigare liv under ett slags uppvaknande. I alla fall, Michael Newton upptäckte att det fanns också liv mellan liv, så att själen då, eller vad, vilket namn vi vill ge det, återföds inte bara utan hamnar i ett mellantillstånd. Life Between Lives hette hans bok då. Han skrev flera, men det är en. Och det här mellantillståndet, om vi igen tittar på buddhismen, så pratar ju de om bardo-tillstånd, olika typer av bardo-tillstånd, och ett bardo-tillstånd är det mest kända bardo-tillståndet, som också är det här när vi har den fysiska kroppen har dött och vad det nu är i något, ett bardo som är mellanliv, likt hur Michael Newton beskriver det. Och i det så, i traditionen som är buddhism, så om vi har vaknat upp tillräckligt så att vi är eller blir medvetna om att, för bardotillståndet liknar enligt den traditionen drömtillståndet, så när vi sover på natten och drömmer och upplever saker, så är det lite annorlunda än i vanliga fysiska världen. Det är andra saker som, det finns en annan fysik där, andra saker som kan hända. Du kan gå igenom väggar, miljön kan förändras, du kan flyga, allt möjligt sådant som kan hända i våra drömmar. Vad de menar i alla fall, att det liknar det här bardotillståndet, det är också som ett drömtillstånd. De pratar som ett slags subtilt tillstånd som vi kan vara i. Och lära oss, det finns till och med drömyoga som aktivt tränar personen på att vara medveten i det och bli, som det heter, lucid eller klar i drömmen. Och blir vi väldigt bra på det, så menar de att då kommer vi kunna inse att det är, att vi är i det här bardotillståndet mellan liv, och även kunna välja vår inkarnation. Och som vi är buddhister och vill vara bodhisattvor, så kan vi och välja vår återfödelse som är, behöver inte nödvändigtvis vara bra för oss, men passande kanske. Passande för det arbete som vi sen då ska utföra när vi återföds på jorden till två föräldrar. Så då kan man välja, väljer man likt hur Dalai Lama då, och den traditionen säger att de gör, att de väljer föräldrar såklart, de väljer var någonstans och så vidare. Och vad Michael Newton säger är inte exakt samma sak, men liknande. Att mellanliv, själen har kommit tillbaka hem, så brukar den, eller då brukar, enligt de som gjort de här regressionerna då och uppgett, så att det inte är Michael Newton som har sett det själv eller läst det någonstans, utan han har fått det från människor som har varit under hypnos då och gjort de här regressionerna. De upplever att man kommer tillbaka till en grupp människor, eller en grupp själar snarare, som ofta en grupp som de återkommer till om och om igen. Och det finns till och med de här, jag vet inte om man ska kalla det hierarkier, men olika själar kan som jag förstår det, enligt Michael Newton, vara olika utvecklade. De har kommit olika långt i sin utveckling. Och de kan få lite olika färger och sånt beroende på det. Och så är man med någon grupp som är med likasinnade då, eller som är på ungefär samma utvecklingsnivå, eller vad man ska kalla det. Och där med dem så tenderar man komma överens om vad är det jag ska göra härnäst och planera för att komma tillbaka då på jorden. Och målet är ju ofta här, man ska prata om det, att utvecklas då, att evolvera och bli mer utvecklad bara. Jag vet inte vad slutmålet är, vad de har sagt, men det är att levla upp och göra erfarenheter. Så att hamna i svåra situationer kan ju vara väldigt bra, men många gånger, som jag förstår det, att som vissa själar kan gå igenom samma typ av upplevelse många gånger till, det är utrett, eller i hinduiska termer, man ska säga, karman är upplöst här, och då kanske man går vidare till andra typer av utmaningar. Så där ser vi det, och det är likt då idén med karma, att man drar på sig grejer för att man gör saker, och då tvingas man på olika sätt möta dem sen igen tills det är utrett. Så vi är i de här grupperna då enligt Michael Newton, och det finns även andra personer. Det finns, om jag ska nämna några namn, Robert Schwartz och någon som skriver om liknande saker. Anne Clark, en kvinna också, som skriver om den. Dolores Cannon, det finns massvis. Det finns den här lite obskyra böckerna, Raw the Law One, som är kanaliserade texter av de här som kallar sig RA. Jag tror det syftar på Ra, som Ra-guden, och den här egyptiska mytologin och Egypten och den typen av varelser som kom dit och sen då kommunicerade med människorna där, och ja, stund samma, i alla fall de kallar sig för det, och de beskriver en typ av kosmologi som vi lever i, befinner oss i, och här nu så är enligt dem också målet att faktiskt utvecklas. Att det, och enligt dem så finns inte bara en jord, utan det finns andra planeter och andra ställen, eller man ska säga, att befinna sig på och utvecklas. Men jorden är en grogrund för konflikter och känslor och annat, och det gör det till att vi kan få det å ena sidan väldigt svårt, men å andra sidan utvecklas väldigt mycket. Enligt dem då. En annan kille som heter Tom Campbell. Han är en fysiker och också sån här andlig spirituell lärare, eller man ska kalla det. Han ser världen som en, eller ser världen, han menar att det är så, att det är hans upplevelse och så vidare. Att världen är som en virtuell verklighet. Där jag ska inte gå in på det, han har skrivit en trilogi, tror jag det är. My Big Toe, My Big Theory of Everything står det för. Lite anspelat på, man vill ju ha Grand Theory of Everything i fysiken och sådär. Så han, det där är hans, vad ska man säga, hans version av det. Så han kallar sitt stora opus, magnum opus, för My Big Toe. Men det finns också massvis, verkligen, verkligen massvis med YouTube-grejer med honom. Om man söker på Tom Campbell. Där han pratar om det här. Och jag vill inte gå in på det så mycket, för det är så otroligt komplext och många grejer han har där. Men väldigt översiktligt och enkelt så har han också den bilden att han pratar inte om själar, utan han ger dem namn som, kommer inte ens ihåg vad han ger dem för namn nu. Men han han använde andra typer av termer för att beskriva det, att vi, Gud är det här stor larger consciousness system exempelvis, eller ja, men Gud eller medvetandet eller vad vi nu ska kalla det. Och sen så finns det typ som själar, säger vi, för jag kommer inte på vad han kallar det, som igen då väljer att reinkarnera och kan kalla det för ner i avatarer då, eller de här meat popsicles eller vad, de här kötten, som lite som Avatar då, kan man ju tänka den här filmen, att de går in i, lägger sig någonstans och blir, eller Matrix eller något sådant. Så att vi är egentligen då de här själarna och väljer då att gå in i avatarer på jorden då, det finns andra ställen också enligt honom, och där så är igen syftet att utvecklas. För om vi inte utvecklas så blir det degeneration istället. Och det är vad menar han där larger consciousness system typ vill. Att vi utvecklas bara och utvecklas. Jag kommer inte ihåg nu vilka termer han använde. Han använde specifika termer för de här processerna, men ett tag sedan jag läste det där. I alla fall, det är bara en person till som pratar om det. Här från ett annat, lite annorlunda perspektiv, åtminstone andra typer av termer. Hans historia är också intressant, just eftersom han var, eller man ska säga, han är pensionerad nu, vetenskapsman och fysiker, och jobbade som det hela sitt liv, och samtidigt som han hade den här andliga ådran i sig att utforska just astralresor, kan man säga. Han jobbade med, som heter Monroe, kommer inte ihåg vad han heter förnamn, som utvecklade det här Hemisync och Monroe Institute som finns. Och där var de bland de första som höll på med binaural beats också, som är, jag inte ska nämna det, det är binaural beats, är att man har två olika, bi, så två olika toner, så den ena är på säg 400 hertz och den andra är på 405 hertz eller något sånt, eller 408 hertz, en i vardera öra, och då typ, som jag förstår, utjämnar hjärnan den frekvensen så att det blir att hjärnan själv reproducerar den skillnaden som blir 8 hertz i det här fallet då. Och 8 hertz är synonymt, kan man säga, med tetavågor, vilket vi har ändå i drömsömn, REM-sömn, så tenderar vi att ha mycket, mycket tetavågor. I vaket tillstånd har vi mer alfavågor, eller när vi mediterar är avslappnade har vi mer alfavågor, och sen betavågor vanligt, som nu när jag sitter här. Och sen finns det andra vågor också, det finns gammavågor som är så här jättehöga, som vissa så supermeditatörer får när de gör medkänsla meditation, compassion meditation, som man har kunnat se. Det finns epsilon till och med. Och som är nu, jag tror gamma är så här 40 hertz eller någonting. Sen åt andra hållet så finns längst ner, man ska säga, deltavågor. Kanske finns något ännu långsammare, men deltavågor är mer kopplat till djupsömn eller drömlös sömn. Kom in på det. I alla fall, han tränade sig mycket i det här astralresor, så astralkroppen är ju också ett ord för någonting som är en typ av kropp som inte är fysisk, utan en icke-fysisk kropp som vi kan resa med. I shamanismen så är ju det, vad ska man säga, vanligt, heter inte ordet. Det är någonting de gör väldigt mycket. De, så som shamanism används mycket, är att de går till shamanen och säger, jag behöver hjälp med det här, eller jag tappar bort någonting där, och då tar shamanen och reser dit då. Kommer osökt att tänka på CIA som höll på med det också, remote viewing som det kallas. Att vi kikar på någonting någon annanstans utan att faktiskt vara där. Så remote viewing. Och det var ett projekt så vitt jag vet som pågick väldigt länge där och användes ju militärt och såklart. Inte för goda ändamål, eller gott kanske om man använder sig för att försvara sig mot anfall. Men det är också en typ av kropp då som reser och det var någonting som han, Tom Campbell, blev väldigt bra på. Att göra den typen av resor och resa med sin astralkropp till olika ställen och utforska då den subtila världen. Drömvärlden, så både i drömmar men också i meditationer som han kunde resa iväg då. Och det på det sättet som han skapat sin syn på världen och hur den är och hur den fungerar. Och ser det mera skrivit den här boken då, My Big Toe. Så det är en till person som pratar om en själ. Även om man inte använder det ordet, men han säger själv att det är synonymt med det, bara att han har valt att använda mera sekulära och datorbegrepp faktiskt, för det är mycket det han har jobbat med och sysslat med. Och igen, han har också idén om att syftet med reinkarnationerna är att utvecklas. Det hörde jag faktiskt de pratade om på Myter och Mysterier också, vår kära svenska podd som pratar om andliga saker. Att det verkar vara deras syn på hur världen är och fungerar, att vi har en själ som reinkarnerar. Så det är bara spännande, tycker jag, med den grejen. Att det finns många personer som pratar om det lite från olika håll också. Det finns ju hela religioner som pratar om det såklart, om reinkarnation. Det finns också på den här andra sidan Michael Newton, men vi har också en som heter Raymond Moody som har skrivit om det och bedrivit forskning så vitt jag förstår i alla fall. Jag var ett par år sedan läste hans böcker, men han har tittat på fall likt Dalai Lama då, som barn likt Dalai Lama kan uppge ibland rakt av att de är en annan person. Det är oftast bara upp till omkring 5 års ålder, så vitt jag vet, där de säger att finns någon dokumentär om det på Netflix också. De har ju en del andligt där. Där uppger i alla fall barn att de är en person. Ofta är det personer som har dött en typ av brutal eller snabb död. Inte som gamla, utan kanske att de har varit med i andra världskriget och kraschat med ett plan eller något liknande. Då i alla fall barn som säger det här och föräldrarna undrar varför de säger så, varför de heter någon annan, varför de pratar om massa olika personer. Hur kommer det sig? Ja, det är frågan. Men vad Raymond Moody undersöker är huruvida det här verkar ha varit sanningsenligt eller om det finns stöd för det. Och det finns ju, så vet jag vet i alla fall, åtminstone en hel del speciella fall där barn uppger saker som med största sannolikhet de inte kunnat få reda på något sätt. Om människor, om sakförhållanden och om den personens liv då. Som gör gällande att det är någonting med det. Det säger inte att vi reinkarnerar och att vi har själ som återföds, men det blir väldigt svårt att förklara i alla fall. de sakerna. Vissa av de här fallen är svårförklarade med, igen, så som citattecken vi ser på världen i ett svenskt sekulariserat samhälle. Där det som finns är bara det rent fysiska som vi ser omkring oss. Så igen då, vi har olika andliga traditioner som pratar om det här. I princip alla har ju någon typ av efterliv som modern sociologi och en del psykologi skulle förklara bort genom att säga att det handlar bara om att de vill överleva eller genom ska göra den här tillvaron mer dräglig och inte drivas enbart av Freuds dödsångest. Utan det är någonting som får människor att fungera bättre ungefär för att vi har den tron. Och det kan ju ligga någonting i det. Religion har ju lett till en del problem, får man väl säga. Men det kan också ha sammanhållande effekter, att man enar människor under en religion istället för att det är kanske klaner som bråkar med varandra och så. Så det kan ha sociologiska positiva effekter ur den aspekten att vi kan enas mellan olika, delvis olika kulturer som inte, eller olika grupperingar åtminstone som tidigare inte kunde göra. Sen får ju problemet med att det är många olika typer av religioner som vill att alla ska ha enas under deras. Och så har vi korståg och annat. Förr och även idag såklart. Och därför många människor väljer att inte kalla sig för religiösa, för de gillar inte det. Men de har ändå någon upplevelse av någonting annat eller en tro eller liknande. Själen då. Själens resa, det jag tänkte jag skulle kalla det här, men jag vet inte vad det blir för namn på det. Det är mer att jag tycker att det är intressant att vi har det här. Det är många människor som uppger att de ser eller har sett tidigare liv eller tror att man återföds. Det finns ju många traditioner, det här att det finns någonting efter döden. Och det finns också en del då, om man ska titta på det här sättet som vi gärna gör idag, det mer, kallar det mer vetenskapliga sättet med att undersöka barn som pratar om att de är återfödda, eller att de säger inte det, men de säger att de är en annan person än det deras föräldrar kallar dem. Och vi har de här, den forskningen eller som Michael Newton gjorde då med människor under hypnos eller regression. Som allt sammantaget gör att det är även för, tänker jag i alla fall, även för en som inte tror på det, kanske ändå undrar hur det ligger till. Vad det är de pratar om här? Har jag en själ? Vad är det för någonting? Vad i så fall är min själs uppgift? För det är ju det som de gör gällande, många av dem här, när de pratar om det, att vi väljer återfödelsen då, och vi har ett syfte med det, och det är för att gå igenom vissa typer av händelser och lära oss saker och kanske utvecklas, som sagt. Och då blir frågan att ställa sig. Man kan ju tänka på det metaforiskt också om man vill, och inte utan att tro på det såklart. Men vad skulle min själs vara där, med andra ord kanske mitt innersta då? Vad är det som verkligen får mig att som här Joseph Campbell, inte Tom Campbell utan Joseph Campbell, den här mytforskaren eller som skriver om myter och så, han brukar säga follow your bliss. Vad är det som äggar mig eller får gör mig full av liv? Vad är det som gör att jag känner mig besjälad? Vad är det för typer av aktiviteter eller företaganden och saker som jag gör eller kanske ofta inte gör? För då säger vi att det är själlöst. Om folk pratar om sitt jobb eller sin vardag eller sitt liv överhuvudtaget. Eller saker, en film som sagt, en låt, ett plagg som kan vara själlöst då. Men vi kan också i någon mening vara själlösa. Eller uppleva oss vara själlösa. Utan att vi tror eller inte tror på att det finns någon själ. Men det här att vara besjälad och känna det är, skulle jag säga, ett typ av uttryck för liv. Liv, vilja, kärlek. Det är den typen av egenskaper jag gissar att en själ i grund och botten besitter. Och det går ju då att, som många av de här rekommenderar, antingen kanske göra någon typ av regression och gå tillbaka och fråga vad är min livsuppgift? Eller bara blunda och lyssna in själv på sin intuition då. Eller om ens någonting som man vill kalla för själ vill prata. Och se vart det leder. Oberoende av själ eller inte ens, så är ju min bild att lyssna inåt. Jag vet inte om det är någon som skulle säga emot det, men att lyssna inåt, lyssna på vår intention, tenderar att vara en god sak. Oberoende som sagt om vi tror på själslivet eller ej. Och det skulle vara en inbjudan då, tänker jag, att låta dig bli besjälad. Och hur ställa sig frågan hur det skulle se ut, hur skulle mitt liv se ut om jag var några grader mer besjälad. Om jag några grader mer lyssnade på min intuition. Om jag några grader mer följde mitt innersta. Det som jag brinner för, det som jag tror på, det som jag vill här i världen. Och det kan ju vara att sitta och kolla på TV. Och många gånger är det någonting mer. Ibland kan det vara någonting som vi inte ens själva vill se. Eller vill höra, vill förstå. Och det är ofta ingenting som trycker på ett medvetet sätt. Men enligt många av de här som skriver de här böckerna så dyker upp på indirekta sätt. Vi får sparken. Eller vi lyckas inte med det vi ville göra. För det är inte det som är vår själs uppgift. Det var inte det vi valde innan vi kom hit då att hålla på med. Utan vi har valt en annan väg. Förvisso den vägen vi går på, såklart. För det är de lärdomarna vi gör samtidigt. Så mycket är, som igen många av de här böckerna beskriver, delvis förutbestämt då. Vi har valt en snitslad bana ungefär som vi ska tvingas ta oss igenom. Det finns såklart allt annat med biologi och sådant som såklart också definierar oss eller präglar oss. Och frågan om frivilliga är ju en inte läge för nu, men det går i alla fall att ha upplevelsen av frivilliga, det går att ha upplevelsen av att vara mer besjälad, vara mer, känna mer ande i oss. Det är någonting som är fullt möjligt för vem som helst som vill. Ja, det blir det. Det var det. Tack.